Förra veckan var jag inne lite på namnet Jesus och mycket annat. Ni kan ju lyssna igenom det. Ni som har följt oss några år, ni kan notera liksom i det som har kommit genom min mun, det har med jämna mellanrum har det varnat för olika avfall och så. Och där har jag inte deltagit särskilt mycket i något specifikt avfall, för det är så mycket att liksom rota fast i då, utan det är något övergripande och något större som sker. Alltså antikrist då. Sen förmedlar jag här en hälsning 2011 som just handlar om antikrist övertagande förberedde. Och det har varit varningar från andra, och det har varit varningar under de senaste 10 åren väldigt ofta och mycket. De här varningarna är väldigt svåra att få igenom och få ut, eftersom det är ingenting som folk vill ha. Man vill inte lyssna på det, och du har motstånd i allting. Du måste hitta någon egen väg hela tiden. Och det blir sabotage. Alltså vissa bloggar och sånt här som har varit mer offentliga i de här frågorna, de har ju rakt saboterat och så vidare. Så det här är alltså fakta som inte många vill ha fram. Den 12 januari då fick Lars Enarsson ett mycket allvarligt budskap om vårt land. Han fick bland annat från Gud så här. Jag har prövat det här också själv och funnit att det här är Gud. Och han: det som nu sker i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att införa en antikristlig diktatur. Det är det här stora övergripande som man har varnat om ibland. Och så skriver han så här: jag upplever att vi fått en sista chans för att få Sverige att vända om. Sveriges öde ligger i en vågskål. Det här stryker jag under på. För Gud har varnat så väldigt mycket, så att det kommer den dagen då Gud talar om den sista chansen. Det betyder inte att någon kristen inte är godkänd av Gud, utan det betyder liksom, ska Gud få vara med i landet? Det hänger på om vi kristna vill ha med Gud att göra, helt enkelt. Vi är ju väldigt uppbokade väldigt mycket. Och ibland så är det frågan om vad prioriterar vi i våra liv då? Jag menar, har man barn? Nu har inte jag barn, men jag tänker ibland som ett barn. Och ibland tänker jag på barnen och det uppväxande släktet. Jag förfäras över vad jag ser. Över attitydförändring och sånt som har skett så fort. Och tänker så här att när man dör nu snart. Eller dör, jag ska ju bara hem, ja. Vilket land ska de uppväxande släktarna behöva växa upp i? Ja. Vad lämnar vi efter oss? Vi tittar så väldigt mycket på miljön, vi tittar på ekonomiska frågor, vi tittar på politiska saker liksom, så att vi är fullmatad. Är det viktigaste? Nej, det är det inte. Det viktigaste är faktiskt det andliga. Alltså vår inre människa. Visst betyder väl miljön någonting? Men vi ska inte glömma bort att Herren Gud har lovat oss en helt ny himmel och en helt ny jord. Så att lägga all krut på det, ja, det är ju inte bra om man då glömmer Gud. Visst betyder ekonomin någonting? Men ekonomin kan få sån makt över en, alltså, så att Gud får möjlighet att vara med någon minut, någon gång ibland. Och så vidare. Men nu är det alltså så här, och det här, jag är glad för att det finns ju fler som har kommit ut nu ungefär samma tid. Jag tog det här Lars Enarsson. Det är för att det är så kortfattat och kärnfullt att sammanfatta flera års varningar. Så jag tänkte dela ut ett papper till var om det där. Det är inte så väldigt avancerat, men det här är en upplysning från Gud. Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi för att bryta ner samhället för att införa en antikristlig diktatur. Och det här, det fungerar i det profetiska. Att ibland så ger Gud en övergripande information om vad som håller på att ske, så att man vet hur man ska tänka. Det är inga pekpinnar åt någon.
Man förstår vad som händer i...
Ja, men då förstår man vad som händer. Och då är det lättare att prioritera upp allting utifrån det. Sen har jag prövat det här sammanhanget, och då har jag skrivit med rött och blått och vissa bitar då, för bara förklara lite då. För mig som också tjänar samma tjänst, så är det liksom ibland får man in och pröva andra sälsningar om man vill förmedla dem. Och det vill jag ju. Jag kan inte förmedla någonting som jag inte har prövat själv och inte själv tror kommer från Herren. Men jag tror liksom att Enarsson här har fått Guds tilltal och att det är det som gäller. Jag känner mig både glad och ledsen för henne. Glad att Gud inte har glömt Sverige, men ledsen för att det är så fruktansvärt allvarligt. Så därför är det bara så här. Hur får man nu Gud att agera? För vad politiker säger och bankvärlden säger och människor gör, det betyder ingenting. För Gud, han för kungar dit han vill. Han styr kungars hjärtan. Så när det sker något sånt här, att det är riktigt, riktigt allvarligt i ett land, det betyder helt enkelt att Gud inte längre får vara med i det landet. Och om inte Gud får vara med i en nation, då blir det illa för den nationen. För då kommer de onda krafterna direkt att försöka ta över. Och de är inte god. De vill bara det onda. De vill liksom binda människor, utnyttja människor. De vill förstöra allt som är gott. När Gud drar sig undan, då händer ju det. Det finns ingen vakuum, så att säga, i den andliga världen. Och Gud, han finns i Sverige för sina barns skull. Gud är inte nationalistisk eller sådär, så han tycker Sverige är något särskilt. Men det finns många av hans barn i det här landet. Och därför så vill ju han se att vi verkligen sätter han på tronen, på första platsen. Att det verkligen märks i våra liv också. Det är så väldigt mycket som pockar på, som vill ha vår kraft och engagemang, som bara tömmer oss egentligen. Oro och bekymmer, och det är synd hit och dit och allt möjligt. Och visst kan vi hålla på att titta på det en tid. Men åh, vad trött vi blir om det. Och det ger ingen lösning. Men om man istället liksom vill åstadkomma en lösning på ett stort problem, då måste man gå till den som kan lösa ett problem. Och det är Gudfadern. Om han nu har givit en sista varning, så betyder det att han inte har övergivit oss. Och hoppet är inte ute. Men det är frågan om hur kommer vi att agera kring det. Nu är det bra många tusen personer som har tagit ett antal av de här hälsningarna på allvar och gått in i speciell bön för landet då. Det finns speciellt två bönegrupper som har fått Guds tilltal. De är lite olika till karaktären, de som driver dem. Det här har Enarsson fått, och jag valde att förmedla det eftersom han var mest kortfattad och konkret, så att säga. Enarsson, han är båda två liksom ser valet som ett ödesval för Sverige. Ja, det kanske är det. Dock så blandar jag inte någon gärna in politik när det gäller andlighet. Men alltså, tillståndet ser man ju ofta i de politiska kretsarna.
Det är ödesval i höst, är det
jag menar. Ja, och då är det som så att Enarsson, han är ganska tuff. Han är till och med så, han säger, ja men välj SD då. Alltså han propagerar för en speciell partilinje. Det tycker jag inte man behöver göra. För alltså, det finns kristna som är moderater, det finns kristna som är socialdemokrater, folkpartister och centerpartister. Man behöver inte utesluta dem. Så det här liksom det partipolitiska, det är splittring. Så det behöver vi inte hålla på med. Sen den andra då, han menar på liksom att vi ska be för alla våra ledare. Det hälsningen som sådan tror jag är från Gud. Men sen som allting annat, när man prövar någonting, så kan det ha flyga med något eget personligt. Och just det här med SD för Enarsson tror jag är det här personliga. Så det kan man lägga lite åt sidan. Men hälsningens grundbud, den ska man hålla fast vid. Då ska jag läsa lite om just bön. För att bön, det är på det viset Vi löser problem. Egna aktiviteter, det tillför inte något särskilt mycket. Men bön, vilket faktiskt är en aktivitet. Om vi känner att vi absolut vill göra någonting eller måste göra någonting, men be till han som kan allt. Det är det bästa man kan göra. Spring inte iväg själv. Be till Gud, det är det stora. Du kanske får vara ensam långa stunder. Det kanske är träligt att be. Det är roligare liksom att dra iväg på någon konferens eller någonting. Men liksom, bönen är viktigare än konferensen. Så vi som är äldre nu då, ja, vi kanske har lagt oss till ro lite. Vi har väl hoppet, om inte Herren kommer om 3-4 år, så kanske man har avlidit innan dess eller någonting. Men de andra då? Man kan inte bara tänka på sig själv. Det finns ju liksom folk efter oss och runt omkring oss att tänka på också. Och så länge jag är kristen så kan jag gott och väl tänka på mina medvänner också, vilka de än är. För Gud vill att alla ska bli frälst. Det är ju vårt uppdrag. Det är ju, vi vart inte frälst för att allting skulle handla om oss. Vi vart frälst för att vi skulle vara ett redskap för vad Gud hade för avsikter. Det är så, en sånt är vi kallade till. Och när vi börjar på leva i det mer, då får vi känna vad det innebär, kraften och underverken också. Att få se Gud aktiv, det är underbart. Och det, då styrks man på alla punkter som finns. Vi läser från första Timoteusbrevet, andra kapitlet, verserna 1-4 då. Från första versen. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sånt är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Här står det alltså så, att sånt behagar Gud. Det är rätt och det behagar Gud. Och om vi blir många i landet som ber för våra ledare, vilka de än är. Jag behöver inte tycka om alla partiledare. Det råkar vara en folkvald representant. Och är jag missnöjd med någon, be till Gud. Be Gud att välsigna, be dem att beskydda. Är det riktigt allvarligt, be att han får bli frälst då? Tänk om Gud skulle göra så en fantastisk sak, så att helt plötsligt en dag så står alla partiledare och säger, vi har blivit frälsta tillsammans. Man tror inte att det är sant, men vet ni, det är fullt möjligt, för Gud kan sånt. Alltså då skulle vi få se en helt annan ordning på precis allting i landet. Och det skulle omedelbart bli effekter i hela landet. För om det började goda få komma in längst upp i hierarkierna, då sprider det sig väldigt fort däröver. Det är mycket segare om det börjar nerifrån. Men ibland måste det börja nerifrån, från gräsrötterna. Och där är vi. Om vi då, vi är ju gräsrötter, vi får ju aldrig prata med någon partiledare. Vi får ju aldrig liksom gå in i riksdagshuset och tala om hur det borde vara. Tack och lov. Men vi kan vädja och be till han som alltid lyssnar på just mig och på just dig. Och när vi ber om saker och ting som ligger efter hans vilja och som behagar honom, då händer det saker, för han kan. Och nu är det frågan om, ska vi få ett land som står som ett föredöme, som en antikristlig diktatur? Den ser ju ut på ett helt annat sätt än vad vi tror. Den kanske smetar in sig utan att vi ens fattar att den är där. Antikrist, han döljer sig, men han har alltid folk han kan använda. Eller vill vi se en annan utveckling? Ja, kära kristna syskon, vilka vi än är, vi har den Gud som vill det goda i alla lägen och kan det goda i alla lägen. Och han har gjort sig, inte beroende av oss, men han har gjort oss till hans samarbetspartner. Så vi bör delta i bön för det som är viktigt. Det finns en risk att förlora i sina egna angelägenheter. För de har faktiskt Gud redan kontroll över. Vi Utan ibland ska man skaka av sig det dammet och så går man in i den större övergripande känslan som Gud faktiskt har kallat oss alla till. Och vara där ett tag istället. Då kommer jag upptäcka så småningom att mina egna personliga problem, ja, det löser ju Gud på vägen här. Ingen fattar hur det gick till, men det är ordnat. Och för Gud är god och ingenting annat än god, och han vill ingenting annat än gott. Men det är en kamp om själarna nu. Själv känner jag mig väldigt så här trött och ansatt. Jag har ju stuckit ut näsan så jag vet att jag kommer att bli det, men jag är lite orolig över mig själv. Hur angelägen är jag egentligen då? Man känner det så otacksamt liksom det, ja, det är det. Det ger inte så mycket, men inte än, men sen kanske. Man vill gärna vara med i en skördetid, men om det inte är skördetid nu, om ingen är med i sådden, då blir det inga skörd. Jag menar, de som sår, de lär inte få uppleva bekräftelse och uppmuntran. Det är de som skördar som får det, men det är tack vare att sådden görs som det kan bli skörd. Och det är en möjlig utveckling i vårt land. Så är Guds vilja. Sen är det frågan om, ja, vill vi det? Vill detta folk i vårt land, inklusive oss kristna, just det? Eller vill vi ha med andra krafter att göra? Det är det som avgör. Om vi tittar i Matteus. Det är mer om bön då. 7 kapitlet. 7-11 versen läser jag där då. Bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Till var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Det här är också, om man fördjupar sig i det här sammanhanget, så är det också svaret på varför vi inte alltid får det vi ber för. Här betonas hela tiden att Gud är en god far och han vill ge det som är gott till den som ber. Så om vi ber om någonting som är dåligt för mig eller mitt sammanhang, ja, då får jag inte, då är det ett nej. Men nej är i varje fall ett bönesvar. Bed och ni ska få. Det är väldigt lite reservationer här. Till var och en som ber, han får, och den som söker, han finner. Om ni är onda. Jag tycker det är så härligt att få höra sånt här ibland. Och det bekräftar ju faktiskt hur man går och tänker om sig själv ibland. Men det säger Gud, om ni är onda. Ja, okej. Okay. Vilken nåd. Gud vet att vi är onda och ändå får vi räkna som hans barn, som rättfärdiga, innesluten i hans nåd och förlåtelse och blod. Trots det, det är nåd, det är stort, det är kärlek. Och då tror jag det är många människor som har platsat in hos Gud. För man behöver inte känna sig värdig. Man behöver inte känna sig tillräckligt bra för att tillhöra Gud. Det duger som man är. Underbart. Filipperbrevet. Det här är lite mer personligt när det gäller bönelivet då. Filipperbrevet 4, 4 kapitlet, 6-7 versen. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Gör er inga bekymmer. Alltså, bekymmer, det finns det ju. Men vi behöver inte göra några bekymmer. Det lär vara tillräckligt med det vi liksom redan har. Alltså, gör er inga bekymmer. Inte för något. Utan låt Gud i allt få veta alla era önskningar genom åkallande bön. Allt. Det är som, till och med det här som ni aldrig någonsin skulle nämna för en annan människa. Gud känner redan till det. Så sätt ord på honom och låt Gud liksom, det är så du gör dina önskningar kunniga inför Gud, som det heter. Tala med Gud om det. Det lättar, det händer någonting. Det kanske inte blir läkedom eller befrielse så där direkt. Men du får frid i varje fall. Och Kristus, han kommer liksom att börja få ta tag i saker. För det är ett förtroende du ger Gud. Gud känner till allting redan, så man tar ingen ytterligare risk. Men just det förtroende, att få tala med Gud som att han vore min älskande pappa som lyssnar och förstår och kan. Han som är starkast. Min pappa är starkast. Det är han man går till. Och liksom, om inte han löser problemet, då går det inte. Men Gud löser vad som helst. Genom åkallarna bön med tacksägelse. Det, och upprepningen kommer här ibland. Bön med tacksägelse. Jag menar, det är så självklart för oss många människor, mig bland annat, att man ber kring problem eller sånt här som man ser. Så tacksägelsen tycker man sig inte ha. Den lämnar man därhen. Men här står det bön med tacksägelse. Det ska alltså ha med båda bitarna här. För att om man är ärlig och man går inför sanningen själv och skapar den själv, så är man nog bra helt blind om man liksom inte fattar att man har någonting att vara tacksam för. Och då kan man lika gärna nämna det som att man nämner alla bekymmer man har. Det är ett val man gör. Man mår bra, väldigt bra, av att få tacka Gud för att han bekräftar från himlen på något vis. Jag vill inte säga att Gud är fåfäng, men han är svartsjuk. Och han vakar över det som är sitt, alltså på ett sunt sätt. Han har inte den mänskliga svartsjukan. Men just när vi tackar honom, det betyder liksom att vi bekräftar liksom barnaskapet med vår far. Och hur tänker Gud då? Är han glad för att han får bli upphöjd? Ja, han behöver inget sånt. Men han är glad för att vi är på väg åt rätt håll. Han är glad för vår skull. Så bön och tacksägelse, det hör ihop faktiskt. Johannes, kan vi titta i. Johannes 14:14. Om ni ber om något i mitt namn, så ska jag göra det. Kom ihåg den här versen. För moderna människor idag, vi är väldigt prestationsinriktade. Många personer i en församling kan ha en bra idé, men de vågar inte framföra den. För de har fått hört allt för ofta av en stressat ledarskap. Ja, men vilken fin idé. Kan du fixa det då? Nej, men här står det. Om ni ber om något i mitt namn, så ska jag göra det, säger Jesus. Han ska göra det. Och det är då det blir rätt. För om jag ber om något andligt och sen ska jag sätta igång och ta tag i mig, ja, men då är det jag som agerar. Om Gud liksom använder mig och ger mig det uppdraget, det är en helt annan sak. Det är ju verktyget för Gud. Men det är Gud som ska göra det, och han sänder sina verktyg. Han kan agera utan människor också, men han använder ofta andra människor. Så kom ihåg det här. Om ni ber om något i mitt namn, så ska jag göra det. Matteus 21:22. Det finns mängder med ställen som hamnar om bön. Alltså ärligt talat, man läser bara några kapitel i Bibeln, så kan man fundera på hur i hela friden kan man vara kristen och aldrig bli. Det är liksom inte ens möjligt alltså. Det är liksom bön, det är lika självklart som att man borstar tänderna och klär på sig på morgonen. Matteus 21:22. Då står det: allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Det finns ett villkor med. Och det där är ganska självklart. Det är inte så att man måste sätta igång liksom och sätta sig i törn och tokprestera fram någon galen tro för att få någonting. För att vi har den redan. För om vi ber till vår Gud Fadern i Jesu namn, men tror vi inte på dem då? Om jag går till banken och stoppar in ett bankkort i tomaten, jag måste väl åtminstone tro liksom på att det finns några sedlar där inne, annars gör jag det inte ens. Men det är ju liksom likadant om jag går in till be till Gud. Men då tror vi. Sen är det frågan om, vågar jag tro så mycket att Gud är så god så han skulle kunna ge mig det här som jag ber om? Så det är ett problem ibland. För ibland känner vi oss inte riktigt värdig. Men Gud kan ge oss vad som helst. Om det behagar honom. Då vet vi att vi får vad vi ber om. Så när vi ska be för våra ledare. Och då menar jag kungahuset. Jag menar alla riksdagspartier. Det ska inte vara så att någon grupp bara på att bli någon speciell lobbygrupp åt något speciellt politiskt parti. Men alla politiska partier i vårt land bidrar med sin bit. Regeringen har ett stort ansvar och oppositionen behövs också. För annars kan besluten bli väldigt konstigt. Så det ska bli en bra balans i det där egentligen i en demokrati. Men de behövs även Sverigedemokraterna. Alltså, finns det något annat parti under senaste decenniet som ens har varit i närheten av att gå ut offentligt och säga nu får vi be till Gud? Men det var faktiskt de gjort. Ja, så kan man, det finns ju mycket annat att diskutera kring dem, men liksom de verkar inte liksom vara rädd för att visa att det kanske finns en Gud som vi ska hoppas på också. Och sen många andra partier hit och dit. Alltså, politisk korrekthet, det skulle ju vara att man undviker dem helt och hållet. Ja, jag brukar lyssna på alla partiers åsikter och höra vad de har att komma med, även om det skulle vara Sverigedemokraterna. För vi lever i en demokrati. Diktatur, det är det när man börjar på att styra vad folk ska tycka. Och om någon då säger att vi borde tycka så här, ja, de petar vi undan, de lyssnar vi aldrig på. Då har vi hamnat fel. Alltså, om vi lever i en demokrati så måste vi acceptera att det finns folk som har valt representanter. Och då man måste respektera dem så. Jag känner inte någon människa överhuvudtaget som gillar alla politiska partier. Men jag känner en som gillar alla ledare. Och det är Gud, vår fader. Och han vill helst att de ska bli frälst allihop. Så om vi kunde be för dem. Kanske vi har tro för att be om just frälsning. Men vi kan ju i varje fall vara måttlig. Behöver vi liksom inte ta i mer än vad vi har tro för. Men vi vet det att när vi ber för våra ledare. Så behagar det Gud. Så låt oss göra något åtminstone av det skälet då. Så vi vet att det behagar Gud. Och att det är rätt att göra det. För det är väldigt svårt att hitta sådana här konkreta bibelställen ibland. Vad ska jag göra så att Gud blir glad? Alltså behaga honom. Ja, det här är ett av de bibelställena. Be för era ledare. Jag behöver inte hålla med dem. Men jag ber ju till han som kan ändra på allt som finns. Så är vi oroliga för vad som händer i landet. Vi brukar ofta tänka att de här politikerna, de vet inte vad de gör eller någonting. Nej, men vet jag det då? De står ju i väldigt svåra sitser. Nu låter det som jag gillar politiker, men jag såg helst att landet hade en teokrati, måste jag säga. Men i varje fall, det kanske är det bästa system som finns att ha av politisk styrmedel liksom på vår jord. Och vi kan inte säga liksom att demokratin i Sverige har varit så negativ, för att vi har ju haft en tid då alla fick gå i skolor och alla fick äta sig mätta och det fanns sjukvård och så. Nu håller det på att tunnas ut det här, men det är klart i en antikristlig överredelse så kommer det att ske. Men tidigare har det ju varit så, och då har vi haft en demokrati. Så att det, så illa kan det faktiskt inte vara med demokrati. Och demokratin tidigare har alltid varit jättenoggrann med att inte censurera åsikter. Åsiktsregistrering är ju till och med fängelsestraff på förr i tiden. Så, ja. Jag vet inte vad jag ska säga om olika politiska partier, men en sak vet jag, och det är att Gud har sagt till oss att helt övergripande så håller det alltså på att röra sig just nu om att det ska bli kaos och landet ska brytas ner för att en antikristlig diktatur ska införas. Det är det övergripande. När vi vet det, då vet vi också vem som har besegrat allt detta. Och då bör vi be lite kring vårt land, våra ledare. ledare på alla nivåer. Kungahus, partiledare, landsting, kommun. Det finns ledare överallt. De kanske är för många. Men det är så det har vuxit i vårt land. Behöver be för alla. Vi behöver inte nämna någon med namn. Men är det så att Gud vill att man ska be för någon särskilt, vilket händer, då ska man göra det så länge Gud vill det. Jag har fått namn då man kanske skulle be för 3-4 månader för en speciell person genom en speciell fas då. Men om Gud leder in inte det, så kommer han att visa när det är färdigt också. Så att man, det är bara att vara lydig. Och då var det en person som jag inte tyckte om till och med. Varenda dag kan man be för honom. Men det var så som Gud ville ha henne. Och ja visst, man får glömma sina egna åsikter ibland och låta Guds vilja råda. Det är det som är gott. Så att vi ska be för landet, och att Enarsson har fått en hälsning som jag tror är från Gud och som bekräftas av andra dessutom, och att det finns en lösning på detta hemska problem som också Enarsson har förmedlat, där vi ska be för våra ledare och vårt land. Och så ska vi hoppas på att Herren har annat i tankarna. Vi vet att Gud vill annat än det här. Men vi vet också att vi lever så sent i tiden, så det kan också tänkas att Gud helt plötsligt bara förkortar tiden, för att det blir för mycket med alla svårigheter som kan komma. Gud kommer att göra det som är gott i alla lägen. Men låt oss be till Gud, det är han som är vår topp. Politiken kan inte rädda landet, ekonomerna kan inte rädda landet, muslimerna kan inte rädda landet, inga kan rädda det här landet. Gud kan. Det är han som har skapat oss på den här jorden. Så han vet hur allt ska göras. I Jesu Kristi namn. Amen.